Kött och kött med Katarina och Jerker.
Hallå! Välkommen till program nummer 13 i den här serien Kött och kött, tror jag det. Eller hur, Jerker?
Jajamän, Katarina Johansson Nyman som sitter mitt emot mig här i studion. Nummer 13 har vi kommit fram till i denna frispråkiga serie. Ska vi kalla det så?
Ja, fast vi undviker ofta dagsaktuella frågor utifrån.
Ja, det kan ju vara så här att om vi pratar om någonting som gäller just idag så kan det ju då nästa vecka ha ändrats radikalt och det blir lite tokigt när man lyssnar på det. Så vi kör sånt som håller lite grann över tid helt enkelt.
Just det. Och vi ska väl också säga att du heter Pettersson i efternamn.
Ja, jag har gjort det sedan födseln.
Ja, det ser man.
Inte illa.
Ja, och vad ska vi prata om idag då, Jerker?
Idag har vi ju två ämnen på schemat. Den ena handlar om att alla skriver böcker. Eller bokförsäljningen ökar. Ja, det handlar om böcker.
Mm.
Och nummer två?
Husbil, va?
Är det en hus på hjul eller är det en bil med ett hus?
Ja.
Och hur är trenderna?
Det ska bli intressant. Bladen vänder sida för sida. Är det konst eller bara en strida? Alla skriver böcker nu. Ja, precis. För att det som slog mig en dag, det var faktiskt så här. Att jag kom på att jag känner fler personer som har skrivit böcker än vad jag känner hantverkare. Och det är möjligt att det här säger någonting om mig.
Vilka kretsar lever du i?
Ja, fast jag skulle ändå vilja påstå att jag inte direkt tillhör någon slags kulturell elit eller umgås speciellt mycket i kulturella kretsar, utan jag skulle nog tycka att jag umgås med folk som är som mest som vanliga människor. Så. Men uppenbarligen så är det ju så att det är väldigt många som numera skriver böcker. Och jag vill också säga en distinktion där, att vad jag förstår, eller hur, Jerker, så blir man inte författare när man har skrivit en bok. Utan man måste ha skrivit flera böcker. Men du är ju författare, eller hur?
Ja, det kan man ju diskutera. Men jo, den klassiska definitionen har jag hört också, att du blir, först när du skriver två böcker så blir du författare då. Men om man pratar med någon som verkligen kallar sig författare, så de köper nog inte riktigt det. Författare är man nog kanske när man är med i Författarförbundet ungefär. Eller Bodil Malmsten heter hon. Bodil Malmsten. Hon sa klokt så här: jag är inte författare, jag är en som skriver.
Okej, okay. En viss skillnad.
Ja.
Men det som jag ändå uppmärksammade då, det är att i min bekantskapskrets är det alltså ganska många som har gett sig på det här ganska ändå svåra konststycket att skriva böcker. Och det är allt ifrån barnböcker till olika mera, vad ska man säga, lite anekdotiska böcker, kanske berättelser eller till och med deckare och sådär. Alltså, det verkar vara väldigt inne. Känner du igen det här?
Ja, jag tycker jag känner igen det, för att det formligen flödar ju fram böcker överallt. Och som sagt, vad alla skriver. Och möjligen kan det vara så här, om man ska gissa till, varför är det så? Jo, därför att nu så kan alla göra en bok. Alltså alla kan skriva, det har vi ju kunnat lång tid. Men nu kan man alltså göra en bok. Man behöver heller inte gå till ett förlag och be om lov och få den godkänd. Och man kan faktiskt göra den själv och ge ut den själv. Det finns inga hinder.
Nej, precis. Men det är ju förstås en fördel. Och för att förr var man ju tvungen att skicka runt det här manuset till en mängd olika förlag och fick förstås oftast nej och så. Nu kan du ju ut vilket dravel som helst i princip. Men det innebär ju oftast då att de här som skriver de här böckerna och ger ut böckerna, de får ju pynta upp själva. Eller hur? Du har ju också gjort det, Jerker. Det kostar ju en bra slant. Så det måste ju ändå innebära att man har, alltså det finns ju någon drivkraft i det här. Och vad är det? Tror du att folk gör det för att man tänker att nu ska jag slå igenom? Eller antagligen inte? Eller vad tänker du?
Ja, det är, jag tror att de flesta kanske drivs av att det faktiskt är kul och vill nå den här känslan av att har gjort det, kanske under flera månader, ett år, hur lång tid det nu tar, och sen äntligen en dag stå och hålla i den där boken som kommer i en kartong från tryckeriet, och så står det mitt namn på det, och jag har ett ISBN-nummer, jag har en streckkod. Det är liksom, det är en slags tillfredsställelse, tror jag.
För att vad jag förstår, jag har ju några då, eller en kvinna som jag känner, hon har givit ut en bok via det här förlaget Lava, som är lite ökänt då.
Mm.
Och nu var de två som skrev den här boken då. Så att de fick alltså betala 25 000 var, 50 000 skulle det kosta. En förvisso väldigt fin barnbok. Men jag har ju ändå väldigt svårt att tro att de kommer få tillbaka de här pengarna.
Ja, det håller jag med om. Jag tror lönsamheten är låg generellt sett, och väldigt många drivs av glädjen av att få göra den. Men sen är det ju, okej, jag har skrivit boken, jag har designat den, jag har korrekturläst, jag har tryckt den, jag har gjort allting. Sen ska den distribueras och icke minst marknadsföras, och då blir det lite jobbigare. För att det är inte nödvändigtvis så att någon som skriver är bra på att marknadsföra.
Nej, och heller kanske inte så duktig på att skriva heller. Alltså...
Nej, det kan vara, och det kan också vara tvärtom, att du är inte så jädra bra på att skriva. Det är lite dravel, men du är en jäkel på att marknadsföra.
Precis, och då kommer vi till alla dessa kändisar och politiker. Alltså, en politiker har ju inte ens hunnit lämna igen sin passerbricka till riksdagen innan de skriver på en bok som snart ska komma ut. Och så sitter man i alla godmorgonsoffer och så ska man marknadsföra sin biografi och sådär. Det är ju alla ska ju ut sina böcker.
Ja, alla ska vittna om hur det var egentligen då, och sådär, och skriva av sig på något sätt. Och det kan alla göra nu, men då, om du ska ta det vidare, så tänker jag att ja, om nu alla skriver böcker, snart sagt alla, eller i alla fall väldigt många, då innebär det att det ges ut en jädra massa böcker. Och till slut så kommer ju frågan att, vilka ska läsa dem då? Det vill säga, när utbudet överstiger efterfrågan, då blir det ju svårt med lönsamheten. Och man kan ju nästan kanske fundera på om det möjligtvis kan bli inflation i böcker.
Ja, och vad tänker du då då?
Jo, det blir helt enkelt så många böcker som ges ut så att det blir som pengar, det vill säga... Varje bok blir mindre värd.
Precis, för jag tillhör den där gamla stammen som... Jag tycker det är svårt att slänga böcker.
Samma här.
Ja, jag har en överfull bokhylla där hemma. Och det, jag tycker liksom en bok, det är ändå något speciellt. Men det är klart, som du säger, om man bara överöses av böcker, så ja, då kommer ju inställningen att förändras. Och jag tror inte yngre har riktigt samma inställning.
Nej, det är möjligt. Alltså det här är lite knepigt. Jag läste lite statistik här då från Förläggarföreningen. Och det visar sig ju då att värdet av bokförsäljningen ökar ständigt.
Det är intressant.
Därmed inte sagt att exemplaren av böcker, för det är ju, nu har vi ju så att säga ljudböcker, vi har digitala e-böcker, så det är lite svårt att snacka om exemplar i någon mening. Va? Men värdet av böcker, alltså marknaden helt enkelt, det växer hela tiden. Och senaste kvartalet, så hör och häpna, så växer alltså då tryckta böcker. Vilket ju är lite så här mitt emot om man tänker den digitala svängen. Va?
Och nu menar du de som har sålts alltså?
Ja, just det. Sålda böcker. Och jag kan bara konstatera, om man går in till Tyresö centrum här nu, så har vi i Akademibokhandeln, det är riktigt bra tycker jag. Det finns ett urval och det är himla inbjudande så att säga.
Ja, det håller jag med om.
Det är nog så helt enkelt att bokmarknaden växer mitt i allt detta digitala, paradoxalt. Men de här som... Du sa att du känner många som skriver och så här, har du frågat dem liksom varför de skriver?
Nej, alltså jag har frågat någon och då vet jag ju att det har handlat om att man har tyckt att man har någon slags mission liksom. Alltså att man det här är ett viktigt ämne, det här vill jag liksom berätta om. Men en del tror jag också, alltså jag har ju en bekant som var på väldigt många år med sin deckarbok och skrivit på den. Och jag tror mer att ja, en pensionärssyssla kanske. Jag vet inte, man kanske vill ha någonting att göra. Och man kanske känner, man kanske går och formulerar sig i sitt huvud och så vill man ha ut det på något sätt. Men sen att få ihop det till en bok, det är ju, kan ju vara någonting annat.
Ja, det är ju en liten utmaning då att få till det. Man liksom, samtidigt om man då lovar kanske omgivningen att jag håller på med en bok, då har man ju satt sig i skiten och måste göra den också. Vilket ju i andra sidan kan vara nyttigt att utmana sig, för att då får man ju fasen med ro i land.
Men vad har det varit för drivkraft för dig då, Jerker, när du, dina böcker?
Glädje.
Ja, du, jag tyckte det var kul att göra.
Ja, det var helt enkelt kul, för att man kom på massa saker. Det var roligt. Alltså det var bara det. Jag tror också att det kan vara så här att om det är kul och man lyckas smitta av sig med det roliga, så vill människor köpa. Och då kan man till och med nå lönsamhet. Och det är ju ännu roligare då. Så det blir win-win.
Ja, och lönsamhet, då menar du att man kanske ändå får tillbaka lite mer än vad man har lagt ut på sin, alltså på själva tryckningen då?
Ja, för man får ju aldrig tillbaka arbetstids... Nej. Utan det är ju själva produktionskostnaden, det vill säga tryckning i de flesta fall. Va?
Mm. För det är ju ändå väldigt få personer i Sverige som kan leva på sitt författarskap. Och framförallt leva gott.
Ja, och de får väl ha sidoinkomster så att säga, genom att sitta med betalda författarsamtal där folk köper en biljett på en bio och ser, och i sådana saker tror jag.
Just det.
Ger man intäkter.
Man kan ju vara som det här paret Duvenius-Volter då, att man blir sponsrad av SVT. Först är man med i Doobidoo och sen är man med i Det sitter i väggarna. Och sen är man med då i Carina Bergfeldt och får prata om sin bok då, eller sitt sexmissbruk och hur det här har påverkat. Mm. Och ja, då kan det nog bli en ganska bra försäljning.
Ja, då drar det ju iväg. Alltså, det är marketing alltså, och det är inget konstigt med det. Sen kan man ju då, det du är inne på här, fundera på, är det så att skattefinansierade SVT ska syssna med marketing? Men det är svårt att dra gränserna här, va?
Det är ganska ofta så tycker jag när man tittar på de här soffprogrammen, både de här morgonprogrammen och andra, så är det ju ofta någon sådär kändis som precis har kommit ut med någon bok, och då får man vara med och snacka om det.
Har du funderat på att skriva en bok, du som gillar språk och ord och så här?
Jo, men det är klart jag har.
Jaha, titta.
Nej, men det,
ska vi breaka någonting här?
Nej, jag kommer inte att göra det, därför att jag inser att det är mycket, mycket svårare än man tror. Nej, men jag...
Men varför det?
Nej, men jag har ju tänkt så här, att skriva en deckare inom fastighetsbranschen. Och då skulle jag ju mörda personer som jag har jobbat ihop med eller stött på i min yrkesverksamma karriär som jag har tyckt illa om. Det är väl en bra idé.
Vilken plott! Det här är ju underbart. Ja!
Ja, men nej, jag kommer nog aldrig göra det. Jag har inte det tålamodet faktiskt.
Du menar att den här disciplinen att sitta ner? Och...
Ja, nej. Jag är för, liksom, för flyktig så. Och dessutom måste man ha en bra intrig också.
Ja, men jag tyckte du hade det där lite grann. Den lät ju som att den skulle kunna gå och...
Ja, och jag tycker det saknas. Jag tycker inte det finns tillräckligt mycket inom fastighetsbranschen. Du vet, bygg och fastighet, alltså det är ju mycket ruffel och båg och sådär. Alltså,
jag har varit i den branschen också, aha. I know.
Ja, alltså, nej, så att man kan säkert hitta någon...
Det är väl inte så många som har gjort en sån?
Nej, inte vad jag känner igen. Mm-hmm. Vi kanske ska slås ihop, du och jag.
Mm. Mm. Det är du. Den där skulle man kunna... Det här kan vi inte avslöja i radio, det här måste vi ta på särskilt.
Ja, det här kräver konferens på annan ort.
Kan enas om att det är kul att skriva?
Ja, så är det.
Och alla kan skriva böcker. Ska vi rulla vidare på nästa ämne helt enkelt?
Det tycker jag vi gör.
Och vi tar introt på den då. Till att börja med kan vi säga så att det här introt är ingen som sjunger.
Nej, inte ens Inga.
Inte ens Inga. Det här är helt AI-genererad musik från början till slut. Även om det låter som det skulle kunna vara någonting man har snott från Melodifestivalen. Men
ja, verkligen.
Nej, så är det inte. Du hörde texten.
Ja. det här ger oss direkt in i det här med husbilar.
Trenden, alltså försäljningstrenden är att det säljs husbilar som aldrig förr. Vi hade en utveckling före pandemin och efter pandemin, men nu är det verkligen alla ska ha husbil. Och det vittnar all statistik om.
Ja, och där är ju vi också en del av det där numera.
Ja, som det kan bli.
Som det kan bli.
Ja.
Och faktiskt, Jerker, du är nog, jag ska inte säga att det beror på dig, men du har ju varit en bidragande orsak till det, att vi numera är husbilsägare.
Jag känner tyngden på mina axlar.
Ja, men du har varit så, vad ska jag säga, stöttande i det här. Du har bombarderat oss, framförallt Björn då, med annonser och olika liksom tips och sådär, som har gjort att vi har liksom, det krävdes lite mognad, men sen så slog vi faktiskt till.
Vi höll på ett tag där.
Ja.
Och kolla marknaden och alla varianter och alla modeller och hur det är uppbyggt och hur det funkar och allt sånt där.
Ja, vi har fått jättemycket bra tips från dig och verkligen, det känns tryggt.
Ja, det var ju härligt. Ja, hur känns det nu då? Nu har ni ju rullat några en
ja,
tid.
Det är inte så många veckor, men vi har faktiskt varit ute på en premiärtur förra helgen då, ner till Skåne. Det blev 3 nätter i husbilen. Och det funkade bra. Vi gjorde några misstag och vi lärde oss en del. Och vi har gjort en liten lista på saker vi behöver komplettera och tänka på och sådär. Men det var bra och det var kul. Och det var bättre än vad jag trodde. Och man såg bättre än vad jag kanske befarade. Det var faktiskt riktigt skönt. Så att
du såg bra, ja.
Ja, det såg bra.
Kan det bero på att det är ofta lugnt och tyst och det är mörkt?
Ja, nu var det ju så att andra natten, då bodde vi faktiskt på parkeringen till en restaurang som vi besökte. Och vi frågade då, eftersom det blev ju liksom försäljningsargument för dem, för då kunde ju vi dricka ohejdade mängder med vin.
Vilket ni säkert gjorde.
Ja, vi kanske drack lite mer än vad vi hade tänkt från början. Ja, men så kanske det var. Och då fick vi faktiskt stå på deras parkering. Så att, men det var väl lite... Det var någon som... Jag tror att det var någon av de anställda som gav sig iväg klockan 2 där mitt på natten. Men det funkar bra. Och Jerker, ni är ju mycket vana husbilsägare vid det här laget.
Ja, vi håller på i 4 år nu och rullat. Det blir nästan 1000 mil per år. Om man nu ska räkna mil. Men i år slår vi nog rekord på... Vad var det nu då? Var det 90 nätter i bil eller något sånt där? Mm. Så det är som ett andra hem.
Och visst har det blivit så att det är många som har upptäckt det här just på det sättet. Att det är inte bara en husvagn eller semesterboende, utan man har det mycket, mycket mer.
Ja, det är mera hem. Och det är det jag tycker jag har sett nu, att äldre, pensionärer eller 60-åringar då säljer huset eller säljer lägenheten och så köper de sig en bra husbil och så bor de med den året runt.
Du menar att alltså, även i Sverige så är det folk som gör det här?
Ja,
alltså?
Ja.
Okay.
Här finns inga officiell statistik, det är väl lika bra att säga. Men genom att vi är ute och får kontakt med människor och campingar och ställplatser så kan man avläsa det, att jädra vad många det är som gör så. Och då snackar vi om den åldersgruppen, alltså 60 plus kanske, någonting sånt där. Sen har vi en annan åldersgrupp som är de här 30-åringarna som då har för sig att nej, vi bygger oss en van.
Mm.
Och då är det lite mer äventyr, det kanske inte bostad fullt ut, för det beror på. Många är så här 30 år och så lever de själva, och då så har de sin husbil och bor i den och åker runt. Kanske bara det, och då får de, jag menar, du köper en husbil för 500 000, du har 10 kvadrat som du rår om hela tiden, du har ingen fastighetsavgift.
Ja, för inte. Men är det är väl ändå oftast att man tänker så här, nej men nu sticker vi ut ett år eller 2, alltså, eller tror du att det här, man tänker det permanent eller...
Ja, i yngre åldrar tror jag man tänker ju inte, man tänker kanske årsvis då, va?
Ja, just det, man kanske inte har den framförhållningen riktigt.
Nej, det tror jag inte. Men vi har i släkten faktiskt, så har vi då ett par som är 31 tror jag, har sin första barn. Och de då, när lilla grabben där, när han var 8 månader, så gav sig mamma och pappa ut i deras egenbyggda van och åkte i 6 veckor tror jag upp till Norge. Så den lilla killen, när vi träffar honom nu, gissa om han hade lärt sig Alltså att bo i en van, att leva på det sättet, vara ute mycket. Det här är en växande trend, vill jag påstå. Mycket växande trend. Och den här kanske vi inte tänker på. Vi snackar om bostäder i form av bostadsrätter och villor och småhus och allt möjligt och sånt där. Men här har vi en växande bostadsform, vill jag säga.
Och de här då som du känner, har de en annan bostad också då?
Ja, de här har en huvudbostad och, ja. Och är förvärvsarbetande dagligdags och sådär. Så att, men den ena av dem kan alltså jobba ifrån bilen.
Just det, ja. Precis, för jag tänker det här är ju inte riktigt, om man då skulle sälja sig eller göra sig av med sin permanenta bostad, det är ju inte riktigt anpassat till vårt sätt att tänka i Sverige. För man måste ju vara folkbokförd någonstans, nämligen.
Ja.
Det ställer ju till det.
Ja, men det går alltså, nu har jag inte detaljen i huvudet, men i princip så finns det så att säga ett extra distrikt hos Skatteverket där man så att säga skriver sig och betalar den kommunala skatt som finns för det distriktet.
Okej, okay. Jaha.
Mm. Och sen handlar det mer om att du ska ha en adress, en postadress för den papperspost som eventuellt kommer. Men det är ju inte så mycket, gubbevars.
Nej, men det kan ju vara något. Ja.
Ja, ja. Mm. Men det finns också lösningar på såna här virtuella brevlådeföretag och så får man allt digitalt då.
Mm.
De digitaliserar den post som kommer och så får man den digitalt.
Okej, okay. Ja, spännande.
Så att lösningarna finns där. Ja. Det är bara att det är en ny form. Det är inte bostadsrätt, det är inte villa, det är inte fastighet.
Just det, det är lös egendom.
Ja, du som fastighetsmänniska, ja. du ser det som lös egendom.
Ja.
Och det är den ju klart när den rullar.
Mm.
Om huset rullar, då är det lös egendom.
Jag tänker också på det här att jag då, när vi hade barn och var ute med båten, så kom jag på sommaren då var det ju, så kom jag ihåg att första dygnet var alltid lite så här liksom gnissligt liksom innan man hade hittat sina poster eller liksom sin plats, ska jag säga. Och det blir ju väldigt kollektivt då i såna här liksom att nu ska vi upp och hoppa loppa, nu är det lunch eller nu är det frukost. Så nej nu går vi och lägger oss, nu måste alla vara tysta, nu ska vi sova. Det blir ju så där. Men efter ett tag så ungarna älskade det där. Barn gillar ju det här lite mysiga, lite nära. De tyckte om att ha föräldrarna nära. Och man kanske låg och liksom läste på kvällen eller man låg och lyssnade på något band eller vad det nu var. Och efter bara några dagar så var det som att det funkade jättebra.
Mm.
Man tror att det ska bli gnissligt, men det blev liksom inte det. Utan man lärde sig, ja, man hade sina grejer där och sådär. Det var en väldigt härlig tid.
Det där relaterar då lite grann återigen till våra släktingar här som då gav sig ut med lilla 8-månaders sonen. Och det var ju deras reflektion var att de tyckte att ja, men här, vår lilla familj, mamma, pappa, barn, vi kom nära varann i 6 veckor. Vi lärde oss, alltså det var en sammanbindande tid också. Och det såg de ett värde i. Så det är väl lite grann det du säger också, som dina erfarenheter där.
Och de hade också byggt sin husbil, var det så?
Ja, de köpte alltså ett plåtskal, en Ford Transit i det här fallet. Och sen så är de båda händiga och kunde då med hjälp av YouTube och andra kanaler skaffa sig kunskap för att inreda med det är el och det är vatten och det är sängar och förråd och 1000 saker som du vet. Så det blir en unik husbil och då tämligen ekonomisk naturligtvis i och med att väldigt mycket av värdet är ju ens egen arbetskraft. Så de får ju mycket pang för pengarna, som man säger.
Just det, och så tänker jag att man svetsas ju också ihop när man gör en sån där grej.
Det är ju ett gemensamt projekt som man driver då.
Har du tänkt på en sak, att det här med husbil, det kräver ju ändå att du har en parkeringsyta. För det var någon som sa så här att det finns inte så mycket husbilar i Stockholmsområdet därför att du kan ju normalt inte parkera i ett vanligt garage i stan till exempel.
Mm. Alltså det, nej, det går inte.
Det går inte. Utan du måste ha en tomt. Och jag känner också folk som har haft tomter visserligen. Men det är väldigt tajt mot grannen. Grannen blir inte så glad när du ställer den här stora husbilen mot. Och det är knappt du får plats med din egna bil. Så jag har en känsla av att husbil är vanligare ute i landet. Är det din bild också?
Där finns ju plats.
Ja.
Så är det.
För det är lite mäckigt.
Ja, alltså du behöver ha en plan yta som har en viss storlek helt enkelt. Det är ju så. Och i Stockholm är det trångt. Det är inte svårare än så. Men jag tror inte enbart det beror på att det är trångt, utan jag tror det är väldigt mycket tanken. Vi är så fast i tanken att hus, det är villa, eller så är det höghus, eller flerfamiljshus, och det ska vara på ett visst sätt. Och vi har våra regleringar som sitter där. Men det är ju faktiskt möjligt då att ha ett rullande hus som man då parkerar tillfälligt på olika ställen på jordklotet. Och det här skulle ju då vilken kommun som helst, hej Tyresö, kunna säga så här: okej, vi har sett den här nya bostadsformen. Vi ordnar, vi hjälper till med att det finns den här plana ytan. Och kanske finns det några basala servicefunktioner som avlopp eller vatten eller el eller någonting sånt. Och sen då så får man stå här och så får man betala för det.
Du tänker att man skulle kunna stå även mer permanent alltså?
Ja, man kan ju tänka sig olika så att säga, hyreslängder om man säger så.
Precis, för jag tänker det här är ju också, då kommer vi också in på det här med husbåtar som ju också har blivit mer populärt i Stockholm.
Ja.
De här som bor längs kajerna, söder Mälarstrand, norr Mälarstrand, Pampas, Marina, alltså det finns ju områden, ganska nya områden där man också har gjort liksom som hus som ligger på vattnet. Och jag var ju för några år sedan och hälsade på bekanta som bodde på en, ja, prom kallas det väl för i London. Problemet där var att de, om man ska ha en fast plats, då fick man betala ganska mycket. Men man kunde betala lite mindre, och då var man tvungen att flytta den här båten med ett visst intervall varannan månad eller vad det nu var. Och då var man tvungen att ge sig ut på ja, Thames och alla andra små floder och som fanns där. Och sen försöka hitta någon ny plats. Problemet för dem blev ju när de fick barn. För då kanske du måste liksom, ja, hyfsat komma i närheten av förskola och sådär. Så då flyttade de till Sverige faktiskt.
Ja, jo, men det
är lite grann samma sak det här.
Ja, men det är olika situationer eller faser i livet som passar bättre eller sämre. Det är nog inte konstigt så. Men det handlar ju om att bryta sig loss lite grann från det invanda tänkandet. Faktiskt.
Och det här downsizing som man säger.
Ja, det är en downsizing och det är en flexibilitet. Det är flexibiliteten som är grejen. Och det innebär ju så att säga att jag kan ju då vara i Tyresö då en period när det är trevligt här. Och sen då så, nej men nu blir det lite svalt, nu kör vi lite söderut kanske. Och någon annan ska man då ha samma, har det också tycker att nej fasen vad varmt det är, jag kör lite norrut istället, då åker till Norge eller Norrland. Det finns rörelse åt bägge håll, det är liksom inte svart eller vitt. Och då kommer vi få en ökad flexibilitet och ökad rörlighet kort och gott. Och ja, det får vi nog helt enkelt vara öppna för. Och då gäller det att inte tänka i de här gamla regleringarna, hyresregleringar, bostadsrättsföreningar, småhus, plan, detaljplaner. Alltså, det är dags att börja öppna upp.
Du håller på med en trendspaning här alltså?
Ja, precis. Så är det. Det blir en trendspaning.
Spännande. Det kanske blir det som blir slutordet för idag då?
Ja, för sen återkommer vi ju till då hur det är när ni åker runt i eran plåtis.
Ja, just det. Och med sakkunskapen då från dig, Jerker, du som har liksom haft det här plåtis i flera år, så, och ni som vet hur det funkar.
Ja, vi försöker i alla fall att lära oss. Kanske det startar en plåtispodd, vi får se. Jag lägger på en liten speciallåt här. Vet du vem det där var?
AI kanske?
Nej, det var Roffe Wikström. Han är inte alls AI, en gammal trubadur.
Alltså det var det?
Ja, det var det.
Ja, ja.
Det är den enda, apropå plåtis. Allt är gjort av plåtmamma, en gammal goding av honom.
För plåtis ska det vara, eller hur?
Plåtis ska det vara.
Tack för idag, Jerker.
Tack, Katarina. Nu avvar vi. Hej då.
Hej då.
Prat och kött med Katarina och Jerker.